Varmt välkomna ska ni vara till veckans Formel 1-podd. Formel 1-podden Viasat Motors alltså, som är tillbaka igen då. Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Erik Stenborg dock sporadiskt med i veckans podd. Vi ska säga ett varmt grattis till Erik nämligen, för i morse så blev han pappa. Klockan 6 i morse kom senaste tillskottet till familjen, hans tredje barn alltså, och allt har gått bra enligt vad jag har förstått, så att jättekul för Eriks del. Så att vi försöker reda ut podden på egen hand då, delvis idag alltså, men han kommer att höras av och till i det här, den här långa podden som det faktiskt blir idag. Den är jättespännande. Innehåll idag, vi pratar givetvis Sebastian Vettel. Sebastian Vettel som har bekräftats lämna Ferrari efter den här säsongen. Hans kontrakt går ut med Ferrari efter säsongen 2020, och idag kom också bekräftelsen efter lite ryktespridning som startade redan igår kväll då, att man hade bestämt sig för att gå skilda vägar. Idag bekräftade Ferrari och Sebastian Vettel då att det alltså inte blir någon fortsättning för hans del där. Och det startar ju massa spekulationer givetvis om var han tar vägen och vem som ersätter hela den biten. Jag hörde av mig till Björn Wirdheim, så vi två ska om en liten stund snacka igenom just det här. Lite intressant med Björn också att ta det här faktumet att den engelska regeringen nu börjar lätta lite grann på restriktionerna och tillåter sportevenemang i England från och med den 1 juni. Vad innebär det här då för en eventuell ankomst av Formel 1 då, som har pratat med Silverstone om att köra åtminstone ett par race på den legendariska banan där uppe i Northamptonshire. Det om med Björn Wirdheim alltså om en liten stund. Vi ska även ha ett långt snack med våra Indycar-förare Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist, som jag och Erik fick tag i igår. Hur känner de nu när det är klart att säsongen strax drar igång? Och sist men absolut inte minst så har vi en väldigt speciell gäst från Italien, nämligen doktor Riccardo Ceccarelli. Doktor Riccardo Ceccarelli som driver Formula Medicin. Ni som hänger med i våra sändningar på tv och även här i podden har hört Riccardo Ceccarelli tidigare. Han är ju en kille som vurmar väldigt för det här med att träna mentalt. Alltså inte inställning då, utan träna hjärnan så att den opererar på ett bra sätt. Och han menar ju att det här med simulatorracing som många av racerförarna har ägnat sig åt nu under lockdown är någonting som kommer naturligt för de här killarna. De är sådana tävlingsmänniskor att de måste få tävla, annars tappar de den delen av sin instinkt så att säga. Så att, och det där ska vi prata länge och mycket med Riccardo Ceccarelli om, så missa inte det. Men vi börjar väl då med att prata Sebastian Vettel då, och det faktum att han alltså lämnar Ferrari efter den här säsongen. Ett kanske inte helt oväntat besked trots allt. Björn Wirdheim, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Stora nyheter idag på morgonen, eller egentligen redan igår kväll när det började att spridas då att Sebastian Vettel var på väg bort från Ferrari. Och bekräftelsen kom ju nu då under förmiddagen idag att han delar på sig mellan, eller ja, han kommer att skilja sig med Ferrari då och inte fortsätta. Vad var din initiala reaktion när du hörde det här?
Jag läste det precis innan jag gick och la mig faktiskt, och sen så var det ju då som du säger att det blev bekräftat i morse, och 50% förvånad och resterande 50% så var det nog lite förväntat också, för att det resonemanget bygger jag på att för några veckor sedan så hade man ju hört då att de här förhandlingarna hade gått i stå, och det var väl rätt så uppenbart att det inte rörde sig om hur mycket pengar Sebastian Vettel skulle få för en förlängning. Han är ju i den här positionen som ett fåtal andra förare i Formel 1, att han egentligen inte behöver bry sig om det där, utan jag tror att han är en av de där förarna som bara kör för resultat, och då handlar det ju förmodligen istället om förutsättningarna som han blev erbjuden. Och det man hörde då för några veckor sedan var det att Ferrari inte var beredd att ge honom mer än ett ettårskontrakt. Jag vet inte om det stämmer, men jag vet ju att tidigare när han har skrivit kontrakt med Ferrari så har det rört sig om åtminstone 2 år, 3 år till och med. Så att, och det är klart att om man helt plötsligt då bara blir erbjuden ett ettårskontrakt, så kan man ju börja undra liksom vad teamet har för några förväntningar på framtiden, och framförallt när teamkamraten då Leclerc har skrivit på ett 5-årsavtal.
Det jag, om man tittar mellan, eller man lyssnar till Mattia Binotto, så var de var ju jättenöjda med att ha Vettel kvar. Det var inte frågan om det, men de var inte beredda att bygga framtidens Ferrari på Sebastian Vettel längre, och därav ett ettårskontrakt då till Sebastian Vettel nu när hans nuvarande går ut, samtidigt som han gav Leclerc då ett nytt treår då ända fram till 2024. Det jag funderar lite grann när det gäller Vettels situation. Han är fyrfaldig världsmästare. Han har passerat 30 gott och väl. Han har tre barn. Situationen i världen just nu är väldigt annorlunda. Kanske får han att tänka på ett annat sätt. Vad gissar du? Tror du att han har haft sånt i bakhuvudet när... För det är ju ganska tidigt ändå att de tar varandra i hand och säger att okej, nu är vi överens om att det blir ingen fortsättning.
Nej, du har rätt. Och det där, han är ju lite av en speciell personlighet. Han skiljer sig jämfört med många av de övriga Formel 1-förarna på det sättet att han är inte speciellt intresserad av publicitet. Han delar inte med sig av sitt privatliv. Jag får intrycket av att vara Formel 1-förare för honom, det är ett jobb som han tycker om väldigt mycket, som han har passion för naturligtvis. Men han är inte intresserad så mycket av det vid sidan av, utan det som driver honom hela tiden, det är att göra resultat. Och man såg ju då för 2 år sedan, så poängterade jag i sändningen då att det är ju helt fantastiskt egentligen att vi har 2 fyrfaldiga världsmästare som tävlar om vem som ska bli femfaldig först. Och då var han verkligen taggad, det kunde man se på Sebastian Vettel. Det var precis då som han började falla igenom dessutom. Och sen så har då Lewis Hamilton sprungit ifrån honom, och jag tror att det har kanske tagit död lite på, inte motivation, jag vet inte hur man ska säga, men han hade förhoppningar om att kunna matcha Michael Schumachers 7 förra VM, och nu ser han att det förmodligen blir Lewis Hamilton som gör det istället. Så att på något sätt så sprang allting ifrån honom vid det läget, och dessutom så började man se de här misstagen som man inte var vana vid att se 2018 då, där han faktiskt stod för en tredjedel av fallen, 33% av Grand Prix'na, så gjorde han rena förarmisstag som kostade honom poäng, och det var därför han gick miste om mästerskapet. Så att det var någonting som inträffade, och det har ju inte blivit bättre med tiden. Så att det var därför lite grann som jag skulle vilja säga att det var kanske inte så himla förväntat heller. Nej. Eller oförväntat. Nej. Menar.
Just det. Och sen, men du poängterar ju en viktig sak här när vi pratar om vad som nu ska hända för hans del. För jag är verkligen inte säker på att det blir någon fortsättning för Sebastian Vettel i Formel 1 överhuvudtaget. Och när du säger då, ja men han är en kille som har gott om pengar, han kör enbart för resultat, och alternativen tillgängliga för honom i Formel 1 där han kan göra resultat, de är sannoligen inte många om några, utan nu är det mittfältsteam som gäller, och jag känner i ryggmärgen inte att det är helt bergsäkert att han är intresserad av att ta ett steg till Renault, McLaren eller vad det nu så kan erbjudas.
Nej, jag håller med dig om det. Det är faktiskt min slutsats också. Som sagt, han är fyrfaldig världsmästare. Han tillhör en extremt liten klick förare som har lyckats med den bedriften. Det är han, det är Michael Schumacher, det är Lewis Hamilton, Fangio och Prost. Mm. Och som du säger, jag menar, 33 år gammal, han har 13 säsonger i ryggen. Han är inte så pass gammal så att han skulle vara tvingad och liksom gå i pension på grund av sin ålder, på grund av att farten inte finns där. För det, jag tror fortfarande att han skulle ha chansen att utmana om VM-titeln, förutsatt att Ferrari är tillräckligt bra i år. Men jag är ytterst tveksam till att han skulle acceptera en sits i ett team som på pappret inte har en konkurrenskraftig bil redan då till nästa års säsong. Och sen tror jag att alltså det har pratats om honom i depån tidigare, att allting hände väldigt tidigt för honom, inte bara hans 4 VM-titlar vid en tidig ålder, utan även andra saker så som att han bildade familj. Han verkade ha väldigt bråttom med allting. Och jag minns, jag pratade faktiskt med Mark Webber om det här under den tiden som de var teamkamrater då i Red Bull-teamet, och när han vann sina titlar. Och det var faktiskt Webbers slutsats att han faktiskt förmodligen kommer att dra sig tillbaka från sporten rätt så tidig ålder. Och jag tror att det läget där har vi förmodligen kommit till nu.
Jag vet inte vem vi pratade med, eller om det var du och jag eller om det var någon annan som var inne på just det här faktumet att alla börjar så tidigt idag. Ja. Vilket innebär att de är nästan inte utbrända, men de är klara tidigt också. Ja. Förstår du vad jag menar? Det är inte så. Kommer man in i Formel 1 som 27-åring, då är det inte så konstigt att man kör till man är 42.
Nej.
Men kommer man in som 19-åring, då är man kanske klar efter 13 säsonger på den allra högsta nivån också. Det sliter ju på kroppen, mentalt och fysiskt, att hålla på, resa jorden runt varje år, förberedas varje år, hålla på med politiken internt i Formel 1. Och jag menar, det är sånt som måste vara tröttande på alla sätt.
Ja, men tänk på en sån som Nico Rosberg. Som drog sig tillbaka då efter att ha vunnit sin första VM-titel. För han, vad jag förstår det som, kunde liksom helt enkelt inte motivera sig för att gå igenom samma rigorösa träning och förberedelse bara för att kunna utmana Lewis Hamilton ytterligare en gång och då försaka familjeliv och hela den biten. Så att efter 13 sekunder säsonger så kan jag verkligen förstå att man är mätt på det.
Vem ersätter då? Det är ju jättespännande. Om vi släpper Sebastian Vettel och lämnar hans öde lite hängande i luften då. 50-50 stannar, hänger hjälmen på hyllan. Vem tar över, tror du?
Alltså de två namnen som det pratas mest om just nu, det är ju Daniel Ricciardo och Carlos Sainz. Och Ricciardo, han gjorde ett uttalande för en kort tid sedan att han kanske hade missat tåget när det kom till att säkra en toppstyrning, men faktum är att det här är ju en jättechans för hans del och han är uppenbarligen inte helt nöjd med sin situation i Renault. Den har inte utvecklats så som han hade hoppats på. Så att om han skulle bli erbjuden den där styrningen så kommer han utan tvekan att ta den. Men frågan är om hur Ferrari ser på hela situationen. För jag menar, traditionellt så har de alltid haft en förare som de har backat lite mer än den andra. Och nu är det som så att Leclerc är deras namn för framtiden. Det är ju klart och tydligt med tanke på att han har gjort så pass bra ifrån sig i förhållande till Sebastian Vettel och dessutom har skrivit så pass långt kontrakt. Så vill de verkligen ha en förare som utmanar Charles Leclerc? Det är det som är frågan på samma sätt. Och därför kanske det är lite säkrare att gå och ta Carlos Sainz istället. För att jag tror inte, vad jag tycker i vilket fall som helst, så är han kanske inte lika stark som Daniel Ricciardo. Och det handlar väl om att man vill kanske ha harmoni i teamet och så vidare. Men å andra sidan så får man komma ihåg det också att Ferrari gick väl emot sitt eget historiska traditionella tänk när man snappade upp Charles Leclerc från början. Så de kanske är beredda och har två förare liksom som fightas mot varandra och lyfter sig förhoppningsvis till en bättre nivå.
Om jag frågar så här då, vem skulle du vilja köra i Ferrari ihop med Charles Leclerc om du fick välja fritt?
Ja, Lewis Hamilton säger jag då.
Okay.
För att det är ju trots allt som så att hans kontrakt går ut i slutet av det här året också. Så han är ju en fri agent, han skulle mycket väl kunna vara ett alternativ för Ferrari. Men jag tror att det känns som att han sitter rätt så säkert hos Mercedes och att han börjar bli till åren också. Så att jag har en känsla av att med de framgångarna som han har haft med det där teamet så vill han förmodligen avsluta sin karriär.
Och han måste ju också överväga om det är att jaga rekord eller att bli världsmästare i ett tredje team som är det viktiga för honom.
Ja,
båda tror jag drar, men frågan är vilken som drar mest.
Ja, och då tror jag liksom att det är nog förra VM som gäller mer än att göra det med tre team. Det blir nästa steg i så fall.
Mm. Ja. Om jag kastar in Nico Hülkenberg då i brasan, vad säger du då?
Varför inte? Det är också, alltså, jag fattar egentligen inte varför Ferrari inte gjorde mer för att försöka snappa upp honom när det blev klart att han inte fick någon fortsättning då i Formel 1 med Renault-teamet som testförare. Jag förstår inte varför det inte blev mer av det där. För att jag har alltid känt det där, framförallt efter årets säsong, att Vettel var lite osäker där när det kommer till framtiden på grund av hur situationen utvecklade sig och att det gick så pass bra för Leclerc och så vidare. Så det hade varit smart av Hülkenberg att försöka få någon koppling till teamet, även om det bara rörde sig om en simulatorstyrning eller reservförarplats eller något sånt.
Mm. Jag håller med. Jag kan inte heller riktigt se. Det var inte så smart spelat om man säger. Men nu finns han ju där och om Ferrari söker en tydlig nummer två, så jag vet att Hülkenberg, om han ska tillbaka till Formel 1, säger att då vill han ha en konkurrenskraftig plats. Och det skulle han ju få i Ferrari, men han kanske inte skulle få full... Han kanske inte skulle få prioritet i Ferrari, va? Men om han har ambition att komma tillbaka och Ferrari behöver en stark poängtagare så att säga, då är ju Nico Hülkenberg perfekt.
Absolut.
Eller hur?
Ja, jag håller med.
Ja, det blir spännande att följa den här utvecklingen då när Ferrari nu bestämmer sig för vem som ska ersätta Sebastian Vettel. Vettel i vilket fall klar att han lämnar teamet efter den här säsongen. Och det är ju en väldigt speciell säsong eftersom den inte har börjat ännu. Och det är mycket som kan hända fortfarande på många områden. Mitt tips går i alla fall mot att Sebastian Vettel hänger hjälmen på hyllan. Det är så jag känner just nu spontant. Vi byter ämne, Björn. Du sitter ju hemma i England. Och så sent som igår kom beskedet att brittiska regeringen tillåter sportevenemang från och med 1 juni. Öppnar ju upp inte minst för Premier League då, som står och stampar och vill komma igång givetvis. Men vad tror vi om chanserna då att få ett par race på Silverstone direkt efter då en start i Österrike då, om vi ponerar att det skulle bli på det viset? Vad tror du? Vad har du läst och hört?
Alltså, diskussionerna pågår ju för fullt. Mellan Formel 1 och regeringen. För det som Formel 1 är lite oroliga för i nuläget är ju vad Boris Johnson, premiärministern här i England, förklarade under söndagskvällen att de sannolikt kommer införa en 14-dagars karantän för alla inresande till landet. Och det skulle sätta käppar i hjulet för Formel 1 självklart när det kommer till att få igång säsongen. Men Boris, det blev klart under gårdagen då när man släppte ut det här 50-sidiga dokumentet som specificerade i lite mer detalj vad det var som skulle gälla då i framtiden. Att man kunde tänka sig att ge dispens i olika fall, och det är ju det som Formel 1 hoppas på just nu. Och det som, vad jag har förstått i vilket fall som helst, är det att för närvarande så har man ungefär mellan 9 och 15 000 inresande i landet per dag. Och det är de här personerna som skulle sitta i karantän då 14 dagar. Varför kan man testa dem på flygplatsen redan och slippa den här karantänen? Men då är det tydligen som så att efter det att man har blivit infekterad med de testerna som finns tillgängliga i nuläget så kan det dröja upp till 5 dagar att det är synligt på den här testen. Så att man skulle med andra ord kunna komma undan med 5 dagars karantän. Och det är nog det som man realistiskt får titta på i nuläget. Och om Formel 1 kan komma till en överenskommelse med myndigheter då, att man får dispens och en 5 dagars karantän, då skulle det mycket väl kunna gå genomföra. Mm. Sen finns det väl lite grann av ett frågetecken, fast jag vet inte i själva verket hur stort frågetecken det är, kring ett race på Silverstone, för det förhandlas ju fortfarande där. Och tydligen så är det som så att normalt sett så betalar ju arrangören Silverstone en avgift till Formel 1 för att få genomföra det här racet. Och nu verkar det ju vara tvärtom, att Formel 1 kommer bli tvingad att betala en avgift för att åtminstone täcka kostnaderna för Silverstone. Och det är väl det som man får handla om i nuläget, och det är tydligen inte klart ännu.
Nej, alltid lite småkragen när det gäller ekonomin och Silverstone på något sätt. Det hänger ihop. Andra banor som det pratas om skulle kunna hoppa in som ersättare och köra publikfria race: Algarve, Portimao, Imola finns på tapeten också till exempel, va? Och låt oss se vad som kommer att hända. Först och främst ska vi väl ha igång säsongen, för det är vi lite sugna på nu, känns det som.
Ja, verkligen. Hockenheim är ju ett annat namn som har kommit upp där i de där diskussionerna. Men alltså, nu börjar det ju hända saker och ting, och om man pratar om läget här i England så är det trots allt som så att regeringen, de inser ju det, att det skulle vara positivt att få igång sporten här. Det här meddelandet som skickades ut i söndags då, det var kanske inte vad folk i allmänhet hade hoppats på. Vi har trots allt varit mer eller mindre isolerade här i över 7 veckor. Och man hade åtminstone hoppats på att vissa butiker skulle öppna, att man skulle få lite mer frihet. Så att det skulle vara toppen om man åtminstone kunde komma igång med sport, så det fanns någonting att se fram emot. Och det där är regeringen medveten om, så att det är därför de vill få igång de här diskussionerna också, så det ligger i deras intresse så att säga.
På uppsidan, Björn, så är trädgården klar
mer eller mindre. Det finns inte mycket mer att göra nu.
All right, tack så mycket, Björn Wirdén, för detta. Vi ska gå vidare i podden, och nu ska vi träffa 2 grabbar som vet att de kommer att få dra igång sin säsong, nämligen 2 stycken Indycar-stjärnor, svenska sådana, som nu tävlar i samma team, nämligen Chip Ganassi Racing. Välkomna till Formel 1-podden, säger vi då till våra Indycar-förare. Teamkamrater som de är också, Marcus Eriksson, Felix Rosenqvist. God morgon, säger jag till er båda.
Morgon, morgon.
God morgon.
Erik, vi vet att den 6 juni så är det dags för IndyCar-premiär och då är det väl lämpligt att ha de här två gossarna som gäster. Först och främst, grabbar, nu när beskedet har kommit här, har det förändrat livet på något sätt eller är det liksom business as usual under lockdown? Marcus, börja med dig.
Nej, men det är väl, livet har väl sett rätt så lika ut sista, vi räknade på det igår, jag och Alexander, 8 veckor nu, vi har suttit i stort sett i lockdown här i Indianapolis och väntar på, ja, på vad man ska göra när säsongen ska dra igång. Så det är klart att det är skönt att få ett datum nu att jobba mot och det blir ju lite mer att identifieras med team och så vidare. De har börjat öppna upp nu även om det är i skift. Jag har inte varit på fabriken än. Men det är klart att det blir lite närmare, men jag har ändå hållit igång med träning och så vidare, så känns det bra. Men det var ett väldigt långt tag sedan man satt i en riktig bil och körde, så är det.
Felix, vad säger du?
Jo, precis. Det har varit lite långdraget för alla. Inte bara vi här borta, men nästan överallt på jorden. Så att alla är väl redo. Liksom, vi kan det här nu. Det här med att träna, laga mat, kolla på tv, köra simulator. Det är liksom, mitt liv har alltid varit så här extremt oförutsägbart. Och nu har det varit liksom... aldrig haft så mycket rutiner som nu. Så det känns riktigt
skönt. Kan du laga mat alltså?
Ja. när Karo är här kan jag det i alla fall.
Okej, okay, då anstränger du lite extra.
Precis, jag kan inte laga för en. Det går inte. Man blir flinga.
Precis.
Men du, hur är den här lockdownen? För jag menar, vi i Sverige har ju en helt annan situation som är vidare rapporterat så att säga. Men jag har ju sett er på sociala medier att ni är ändå utomhus och går och sånt där. Men vad innebär en lockdown egentligen i Indianapolis?
Alltså det innebär typ att du får egentligen gå och handla. Du får typ gå ut med hundarna rent officiellt tror jag. Jag vet inte exakt, men det, ja, om man behöver någonting så får man gå ut. Och sen ska man liksom helst vara inne. Och det finns någon regel för hur många personer man får vara på en viss yta och sånt där. Men ja, det är ganska hårt. Vi, typ jag och Karre har ju blivit stoppade av polisen någon gång när vi varit ute och gått. Liksom, för att man tydligen får man inte vara ute och gå. Så att det känns inte som folk tar så seriöst. Ibland ser man jättemycket folk ute när det är bra väder. Så det skiljer sig lite dag från dag. Men det är helt klart lugnt ute.
Strategiskt av mig, Alexandra och Homma. Så vi får unlimited hours outside.
Men jag såg ju han som skaffade, han gjorde ju en fejkhund, hade ju något kvastskaft som han hade gjort om till hund längst ner, så hade han den och så gick han och skakade den lite, typ som Papphammar.
Perfekt.
Det tycker jag var rätt smart i och för sig sådär, att ha lite alibi för att få vara utomhus. Men du, jag tycker vi släpper lockdown nu när vi vet att det är premiär, att ni ska få börja köra. Ni var ju med båda två i F1-depån live igår och vi berörde ämnet lite grann. Men jag är lite nyfiken på, för det är ju ändå trots allt rätt speciellt att börja på en superspeedway när ni som sagt inte har suttit i bilarna på så oerhört lång tid. Det blir en tuff start på det. Det blir rakt in i torktumlen på något sätt. Marcus, först.
Ja, men verkligen. Det är ju, jag skulle vilja säga, vilken annan bana på kalendern som helst hade inte varit som big deal tycker jag, och åkt direkt till utan att testa innan och bara liksom köra ett enmagars event och dra igång säsongen. Men just Texas Motor Speedway, det är kanske den mest galna banan på kalendern och en sån extrem liksom bankad super speedway, går väldigt snabbt, inte mycket marginaler till att liksom göra några misstag alls då. Så det gör att det blir rätt så extremt då. Men ja, det är skönt att man var där förra året i alla fall och inte total rookie där. Då hade det varit lite jobbigt. Men det är klart att det är inte en optimal situation för någon. Men samtidigt så är ju alla i samma båt på något sätt. Så det är ju bara att gilla läget. Och som sagt, man har ändå ett års erfarenhet på det som man får dra nytta av.
Vad säger du, Felix? Håller du med eller?
Absolut. Det enda man kan liksom se är liksom att det är samma för alla och det är nog inte någon som går in i det här racet och liksom ser på det lätt, utan det är ett tufft race som kommer. Det jag är mest orolig för är alltså, hur kommer kroppen hantera och inte ha kört på 8 månader och sen sitta i att köra i 5-6 G-krafter under 2 timmar. Vad kommer hända? Liksom det är en situation som man inte känner till i och med att det aldrig hänt innan egentligen. Och hur kommer det påverka en förare till en andra? Det kanske är någonting som skiljer de som har kört mycket ovaler under lång tid, som Dixon och dem, de som har kört i 20 år. Deras kroppar kanske är uppbyggda för att hantera det där längre, men ja, det blir intressant att se. Man får ligga i på träningsfronten helt klart.
Plus att vi ska ju köra, det är ju liksom träning på förmiddagen, kval på eftermiddagen och sen det här långa racet på kvällen. Allt på en och samma liksom dag, från att som Felix säger, vi inte har kört på hur länge som helst. Så det blir, ja, det ska bli en utmaning, minst sagt.
Vilket var faktiskt min nästa fråga, just om den grejen. För jag tänkte så här, eller jag har sett lite så här, för det rapporteras ju nu om, eller det diskuteras lite om hur schemat ska se ut den där dagen, alltså den 6 juni, att det är träning, det är kval, det är race. Och då tänkte jag så här, ja, men då får de väl en längre träning, men jag menar, sen ska ni köra 200 varv också. Och ni har inte kört någonting innan, så att, jag menar, jag vet hur ni har berättat tidigare hur det är att liksom träna nacken. Det går inte att simulera riktigt med vikter. Så att, jag menar, det är också att om man lägger 4 timmar träning och sen så 1 timme kval och sen så 2,5 timmar race, det kommer vara rätt tufft alltså, gissar jag.
Ja, det känns som att på den fronten så är det rätt skönt att det är oval, i och med att där kan man luta huvudet och sådär, så det blir egentligen andra krafter som träder in på kroppen som är liksom på andra delar, typ som magen och alltså huvudet och alla interna delar blir liksom stressade på ett annat sätt jämfört med en road course. Men just nacken tror jag är liksom lugnt, för den kan man bara hänga vid sidan och liksom chilla. Men ja, det blir 2 helt olika utmaningar på oval och road course rent fysiskt, men jag tror båda kommer liksom sätta sina spår när man inte har kört så länge.
Jag kommer ihåg från förra året, och det vet jag att du och jag, Felix, snackade om också, att liksom efter Texas, man kunde knappt, eller man kunde inte sova den natten, för man var så jäkla uppspel liksom, uppe i adrenalin, och den banan är så galen på det sättet. Så att köra en hel dag där med, just för mentalt tror jag man kommer vara, ja, det kommer bli en väldig utmaning just mentalt att kunna hålla sig sharp hela dagen.
Vilket får mig att tänka på en annan sak, för att jag vet att NASCAR sätter igång på söndag på Darlington i South Carolina, sen kommer de flytta därifrån till North Carolina i Charlotte, och det gör de ju i mångt och mycket då för att många av teamen är baserade just i Charlotte. Varför kör inte IndyCar, där de flesta teamen är baserade i Indianapolis, på Indianapolis Motor Speedway istället för att flytta hela cirkusen till Texas? Det kanske inte ni känner till, men har ni någon tanke runt det?
Börja med Felix.
Jag vet inte, de har väl liksom sin plan med Indy 500, att det är det viktigaste, och det måste ske på en tid där de är redo att göra race. Utan jag tror inte de är redo att köra Indy här nu, i och med att det fortfarande är lockdown och Texas verkar vara lite mer öppna på sitt sätt att se på viruset. Så jag tror det har med det att göra, att de istället för att skjuta lite på Mantle May hela tiden, så sätter de det liksom på ett datum där de vet att liksom här finns det faktiskt en chans att vi kan förbereda allting och vara klara för det. Så tror jag det.
Har du hört något annat, Marcus?
Nej, men jag instämmer där. Jag tror som sagt Texas verkar vara lite mer att de, från man kan läsa sig till i alla fall, att de öppnar upp lite mer där just nu. Plus att Texas var ju på kalendern den här helgen från början också, så det var väl planerat den här helgen för deras del då. Sen tror jag att överlag IndyCar är ju liksom jäkligt pressade som alla sporter att komma igång, och de vill ju igång på grund av många olika anledningar. Men det är klart att jag kan hålla med Erik där, att det hade varit smidigare och bättre på många sätt att kunna göra det här i Indianapolis, eftersom majoriteten av teamen och förarna och så vidare är baserade här. Det hade blivit en lättare situation att göra det här i Indianapolis, men ja, nu är det som det.
Vad vet ni om resten av kalendern? Nu är det ju 3 race planerade då i juni. Det är väl du då den 6:e och sen den 21:a och sen den 28:e. Då. Vet ni om, har det fått go ahead än så länge, eller är det bara ett i taget och lite beroende på hur omvärldsanalysen ser ut då? Marcus?
Nej, men det är väl rätt så flytande vad jag har förstått, att de vill få igång här första racet och liksom genomföra det och sen ta det därefter. Men som jag har förstått i alla fall, så är det resten av kalendern som finns då, den håller de ju fortfarande, men det kan ju komma att ändras. Jag snackade med lite andra förare som har lite mer kontakt med folk inom IndyCar, och de sa ju det, att de har hört att det är mycket snack om att det blir det mer race med inställda, så finns det möjligheter att göra mer double headers under senare delen av säsongen. Till exempel ett sånt race som Toronto känns ju väldigt osäkert, i och med att de har väldiga restriktioner där uppe i Kanada, och alla race som är som sagt i USA känns ju lite mer realistiska. Men just Toronto racet tror väl jag, om jag skulle titta på kalendern och välja något det som jag inte tror kommer bli av, så är det väl Toronto tyvärr. Men då, som jag förstår det, så har IndyCar som mål att sätta på mer double headers för att få upp antalet race i alla fall då.
Nå, och du har ingen avvikande åsikt, Fredrik?
Nej, egentligen inte. Det har varit så mycket fokus på Texas nu, så jag har faktiskt inte ens kollat på något annat, och det har inte varit så mycket snack om något annat heller faktiskt, utan det är liksom, jag tror planen är att om man gör det här racet i Texas, så kommer liksom resten av motorsportvärlden vakna till liv lite också, och då kanske det blir liksom en spin-off-effekt på det, och allting blir lite mer som vanligt efter det. Så att ja, det är nog all in på Texas, och så får vi se sen.
En sak som ni båda har berört egentligen under lockdownen då, i den här simracing-eran, om vi får kalla det då, under 2020, för det blev ju rätt uppenbart att det var ett okej substitut i alla fall till riktig racing, att och just ovalracingen är det som är mest likt verkligheten när man använder sig av simulatorn, och där har ni faktiskt gnuggat båda två rätt ordentligt här på slutet. Det var väl ett race som ni var med i båda två senast igår kväll, och på det viset gör det att man är okej förberedd då, bortsett ifrån fysiken så att säga, när det väl drar igång, Felix?
Ja, det känns ändå som att på något sätt så är man lite in the mode efter det där. Jag skulle inte vilja säga att något, varken road course eller oval, är jätteverkligt, i och med att typ på ovalen kan man ligga 3 wide ofta och köra, men det är kul att ha någonting som man kan liksom, man kan fundera på strategi, man kan leka lite med de andra liksom, olika omkörningstekniker och allt sånt där. Vi körde igår kväll, jag och Marcus, och vi hade inga spotter och sånt, vi satt bara och snackade med varandra samtidigt. Det är skitkul liksom, man det är definitivt någonting som man får ut av det jämfört med att liksom inte göra någonting, så att det är kul att bara sitta och nöta lite.
Vad säger du, Marcus?
Ja, men jag håller med där, och grejen som är att även om det inte är liksom fullt realistiskt med hur man kan placera bilen och sådär, så blir det ändå, som Felix säger, det är mentalt med strategier, det är ändå med, man måste tajma omkörningarna med slipstreamsen, och man måste liksom backa av lite i den här kurvan för att det blir trångt, och sen ladda på och få en bra run på nästa raka. Det blir ändå de här racingtankarna som snurrar runt i huvudet under de där timmarna man sitter där, och som sagt, ska man in i depån eller inte, ska man stanna kvar ute, ska man attackera, ska man ligga kvar och vänta, alltså de där grejerna snurrar runt i skallen, och det tror jag är bra för att hålla igång den delen av skallen. Och sen är det också som allt liksom, att tävlingskänslan i dig, att hålla igång den, även om det är i en simulator eller vad det än är, tror jag också är en bra grej att hålla på med. Jag läste en så intressant artikel där Ceccarelli, Ricardo, Formula Medicine, snackade just om det här, att simulatorracingen kan vara bra just för att hålla igång tävlingsinstinkten. Och det tror jag absolut, för att det är som jag har kört rätt många race nu i den här simulatorn, och man kan tänka att man sitter i några rum här i lägenheten när kör, men det blir ändå, hornen växer ut och man vill ju lyckas och man vill ju vinna, så det blir ändå att man, när man väl sitter där, så gör man ju allt för att köra ifrån de andra där. Så jag är övertygad om att det har någonting positivt med sig när man inte, framförallt nu när man inte kan köra vanlig racing.
Och som av en händelse ska vi prata med Dr. Ceccarelli senare i den här podcasten. Men jag vill komma tillbaka till...
Påpassligt får jag säga.
Ja, vi kan plug, Marcus. Snyggt. Fick ni in det på.
Riktigt bra. Du hängde på kanten där.
Men jag vill komma tillbaka till Texas då. För att vi har ju pratat om att... Alltså, jag kan ju bara tala från mig själv här. Men när det annonsades att NASCAR skulle sätta igång Indycar skulle sätta igång, och det ser fortfarande än idag ut som att Formel 1 ska sätta igång 5 juli. Det tycker jag är kul. Samtidigt då så ska, i varje fall från vår position, Janne, vi ska titta på det här hemifrån. Vi behöver inte åka någonstans. Alltså, jag skulle gärna åka någonstans också om det vore säkert. Men hur...
Me too.
Ja, absolut, men nu ser det ut som det gör. Hur känner ni egentligen runt, bara personligen, liksom, hur känns det att börja resa igen i det här läget, Marcus?
Nej, men det är klart att man har sina, liksom, man har sin oro, och det är en svår situation i hela världen som vi har varit inne på, och det går inte att blunda för det. Samtidigt så är det en sån situation där man måste lita på dem som tar besluten. Man kan inte göra så mycket mer än det, och man hör snacket här med hur noggranna Indycar ska vara då, med allt med, ja, allt ska vara liksom endagars event för att minimera riskerna för att man ska bli smittad. Det ska vara så lite folk som möjligt på banan. Det ska vara extra stora pitboxes och extra stort med mellanrum mellan alla andra. Och liksom, de kommer verkligen vara noggranna med att försöka begränsa möjligheten till att bli smittad eller så, och så vidare. Men samtidigt så vet man inte, man har ingen aning. Så det är en svår situation, absolut. Men som sagt, där känner jag att jag har för lite koll på det för att kunna göra mer än att lita på det de beslutar.
Hur tänker du, Felix?
Nej, det är som Marcus säger, det är ju bara liksom att hänga med och köra. Liksom. Det är klart att det är en seriös situation och att alla är... Liksom, det är många frågetecken, men samtidigt så är det ju ändå det här vi gör, och vi reser ju vårt jobb hela tiden, och det känns bra att sätta igång och resa igen. Liksom. Det är något man har gjort sedan man var 12 liksom, och nu har man inte gjort det på några månader, så det är en märklig känsla, men det känns bra. Liksom, och någon gång måste man ändå återvända till verkligheten, och det kan liksom inte stå still hur länge som helst. Ja, man kan ju vara försiktig, men det måste liksom... Det måste hända något, så det känns gött att någon drar startskottet. Liksom.
Mm. Och det är ju faktiskt lite intressant att det sker just i USA då, med tanke på att just USA är lite grann bakom Europa egentligen, ärligt talat. Men pressen från allmänheten är ganska hård att öppna upp staterna. Man har ju jobbigt att hålla stängt, om jag har uppfattat det rätt ifrån Sverige i vilket fall som helst. Om vi lämnar just den problematiken då, rent sportsligt då, hur går ni in i den här första helgen? Vad är målbilden för dig? Jag fattar att ni båda vill vinna, självklart, men alltså om liksom, hur tänker man, Felix?
Nej, men först och främst så jag tror det alla tänker på är att man vill känna sig bekväm i bilen direkt, liksom man vill få den där feelingen att allting känns bra, att man kan vara snabb och man vet liksom, man känner balansen i bilen, bara de där vanliga grejerna som man annars tar för givet, det är liksom den feeling vill man ju nå så snabbt som möjligt när man sätter sig i bilen på träningen, för man har ju bara, säg att vi kommer ha 30 minuter effektiv körning för det kommer bli någon caution eller inspection och röd flagg och sådär, så att det gäller verkligen att använda varenda varv hela tiden. Och sen hörde jag någonting om att det kommer vara, man får inte byta setup från kvalet till race, tror jag, så att det blir väl ren fokus på liksom racebilen då, försöka ligga i trafik och jobba på den fronten. Så ja, nej, men bara liksom, det är nog det enda jag fokuserar på i nuläget, att även fast det är konstigt allting, försök bara komma in i den där känslan liksom.
Marcus?
Ja, men jag håller såklart med Felix där, att det kommer vara jätteviktigt och så snabbt som möjligt känns det bekväm i bilen. För mig blir det en utmaning. Jag har ju aldrig kört den här bilen. Jag körde några dagar på road course eller en halv dag, men aldrig kört Ganassi-bilen på en oval och så vidare. Så det kommer ju bli hoppas att den liksom passar mig direkt. Men sen kan det låta konstigt, men jag tar ändå med mig det här självförtroendet jag har byggt upp i iRacing, i simulatorn liksom, framförallt på valen där det har gått så pass bra som det har gjort nu sista tiden, och jag har varit så pass stark, och på något sätt har det byggt upp mitt självförtroende. Och jag vet ju också att förra året så var jag väldigt stark på valen i verkligheten så att säga, och det var liksom min starkaste sida egentligen under mitt debutår. Så jag går ändå in i Texas-helgen med riktigt riktigt bra självförtroende och riktigt taggad till att börja säsongen på ett bra sätt. För jag tror att jag har en väldigt, väldigt god chans till att göra ett riktigt, riktigt bra resultat där.
Det är lite intressant där. Du går ju från Aerosmith-Peterson då till Chip Ganassi då. Det är likadana bilar. Det är det. Men det är inte likadana bilar. Det är vissa skillnader. Och hur har du upplevt det hittills då? Det lilla du har kört. Hur mycket gnager det i bakhuvudet när du kommer till en oval där du som sagt aldrig har provat bilen?
Ja, men det är klart på de här roadcourserna vi har haft våra en och en halv dagars tester så har man väl märkt att det är lite annan karaktär på bilen, hur den känns. Man märker att de ställer in det på ett annat sätt. Det är som du säger, även om det är en enhetsklass så finns det ju tusentals olika inställningskombinationer man kan ställa in bilen på. Och där har man väl sett att Ganassi har en annan filosofi i hur de ställer in bilen gentemot hur SPM hade förra året då. Och det är väl likadant när man kollar mot Texas där, så jag diskuterar rätt mycket med min ingenjör och jag har ju minnen från hur bilen kändes förra året och så snackar vi om hur de brukar köra sin bil och så vidare, och det är klart att det är rätt stora skillnader där då. Så det kommer ju vara en utmaning för mig att komma till Texas som vi var inne på, en av de tuffaste banorna om inte den tuffaste på kalendern, och direkt försöka känna sig komfortabel med en ny bil och en ny känsla då. Men där har jag tur också att jag inte kommit in och någon bottenteam, utan jag har kommit till ett av de bästa, så jag hoppas ju att det kommer vara en riktigt bra bil att köra.
Och Felix, det är just det faktum att du var i Ganassi förra året också, och det var ju ändå så att i Ganassi var absolut ett toppteam under hela förra året, men ni hade ju en lite större edge på roadcourses och traditionella banor än på ovaler. Har ni liksom pratat om någon förändring sett från fjolåret till i år just på ovaler?
Ja, verkligen. Där har det skett en enorm förändring. Vi har tagit in en ny ingenjör som jobbar på skottsbil nu som heter Mike Cannon, och han har tagit med sig rätt mycket kunskap då från team han har jobbat innan, Dale Coyne då, som var, de var väl tvärtom från oss, de var väldigt starka på ovaler men inte så starka på roadcourse. Så att våran Indy och Iowa har varit de stora fokusen liksom att förbättra. Just Indy-bilen är väldigt annorlunda, tror jag även. Jag vet inte så mycket om Texas, men även där kommer det nog förändras rätt mycket. Det var nog våran starkaste oval förra året. Men överlag, som du säger, ovalerna var inte, även för Dixon, som han är väl en av de bästa på ovalerna, så var det väl så där. Han låg tvåa på Texas och det var väl egentligen den enda highlighten. Så annars var det topp 10 ungefär som gällde för honom också. Och jag var ju rookie, jag hade inte alls någon confidence i bilen, så att jag hade riktigt tuff på ovalerna. Och det där hoppas jag har ändrats nu, så man kan liksom ändra den där spiralen, att man får lite självförtroende och kan lära sig att ta för sig mer och mer istället för att liksom köra liksom on the edge hela tiden. Men det har varit det stora fokuset hela off-season har varit liksom, hur kan vi förbättra ovalerna och vinna Indy 500 igen.
Tack så mycket, Felix. Vi kommer att släppa dig nu, för du hade något med teamet att göra så här på förmiddagen.
Ja, jag ska snacka svenska med Scott här om 2 minuter.
Sådär, ja. Det låter lite spännande.
Svenska lektioner.
Jag tycker det är också lite mystiskt här, bara för att så lite oro i leden här, att Marcus inte är inbjuden till det här svenskmötet.
Ja, du får vara svenska lärare. Ja.
Det blir för mycket, men det är bra, svenska. Felix.
Vi tackar så mycket för din tid så långt. Vi lär ju kanske prata mer innan det är dags för premiären. Den är ju trots allt 26 dagar bort. Så att, yes. Vi lär återkomma i ämnet. Marcus hänger kvar lite stund, va? Har du tid med det?
Absolut.
Bra. Hej så länge då, Felix.
Ja, hej.
Så kör vi på. Jag är lite nyfiken på också då det här som vi har pratat om nu då, det här med oval. Och det som inte får hända när ni kommer till Texas, det är att man kraschar. Det är liksom, det är absolut no-no på det. Vad som än händer, fram till dess att ni får grön flagg och racet börjar, då är det naturligtvis lite andra insatser. Men fram till dess är det omöjligt att sätta den i muren.
Det är nog inte omöjligt. Det ska jag
nej, men alltså, nej, men jag förstår vad jag menar.
Ja. Nej, men det är klart att så är det absolut. Och det kommer ju vara en fin balansgång där med att du måste gå på attack direkt, för det kommer säkerligen inte vara jättemycket träning eftersom det är en endagars event. Men samtidigt så måste du ändå på något sätt bygga upp farten, för att du har inte råd dels att missa track time eller hinna få ihop en bil egentligen, för ifall du kvaddar den när det är ett endagars event. Så det blir en balansgång, och igen där, det blir en stor utmaning när man inte har kört på så länge och så vidare, och inte kört en oval sedan augusti förra året. Så det kommer bli en tuff utmaning, framförallt mentalt då. Men som sagt, alla sitter i samma båt, och då gäller det bara att man gör det bättre än de andra och approachar. Det blir igen så här, när det blir en sån här extremt annorlunda förberedelse utan tester och så vidare, så gäller det ju att du gör dina förberedelser ännu mer noggrant på det du kan påverka, med videos, med snack med ingenjörerna, med dina egna noter. Allt sånt måste du vara ännu mer noggrant, så att du verkligen är on top på allt till 110% när du väl kommer och sätter dig i bilen.
Så med tanke på då att det här beskedet kom att ni ska köra 6 juni, vad hände liksom, inte hur du kände, men vad hände liksom rent mentalt när du för en gång skulle hade datum att se fram emot? Jag menar rent förberedelsemässigt. Jag vet att ni båda, vi såg ju bilder på att ni direkt la er i sängen med vikter på huvudet liksom, till exempel. Men hur blev förändringen där?
Ja, alltså det var väl egentligen mer en slump än inte att jag började med nacken. Jag var att som Felix var inne på lite där, så är ju ovalen kanske inte så mycket för nacken, för där kan man ligga och luta mot en kudde då. Men jag är ändå som jag var inne på förut också, jag har hållit igång väldigt, väldigt bra med träningen och känner mig förmodligen starkare än jag någonsin har varit, för jag har kunnat haft sån kontinuerlig träning de här månaderna vi har haft lockdown och har cyklat och löpt och så vidare väldigt mycket då. Så har det inte ändrats så mycket, men det blir rent mentalt att man har mer någonting att jobba mot, att man har ett datum att jobba mot, och det blir att det blir mental, att man liksom ställer på mer i huvudet på något sätt, och det har varit gött, för att man har gått här i liksom väntans tider och inte vetat riktigt vad, när och var och hur det ska liksom komma igång igen. Nu har man ändå ett konkret datum att jobba mot, och det är inte så långt bort heller, så då blir det ännu mer att man jag började tänka. Jag kollade på Texas-kvalet och Texas-racet här i helgen och liksom analyserade och tog lite noter. Försökte liksom återuppleva det för att fräscha upp det i minnet. Kommer säkerligen kolla på det ett par gånger till här innan vi kommer till Texas. Så det är väl mer det, att mentalt har man fått någonting att verkligen se fram emot.
Spännande. Det ska bli kul att följa i vilket fall när det väl drar igång. Vad ska du ha för hjälmdesign i år?
Jag går tillbaka till min lite mer klassiska gul och blåa som jag har haft under hela min karriär egentligen. Sen kommer jag ha lite special editions för Indy 500 som blir häftiga också. Det blir kul.
Ja, och hur?
Ja, men det får ni se. Det är det som är lite roligt ju.
Det låter kul tycker jag. Precis när vi sitter och pratar så kommer besked faktiskt från den brittiska regeringen att sportevenemang får köras eller får anordnas inför tomma läktare från och med 1 juni. Mm-hmm. Och det stärker väl möjligheten för Formel 1 att dra igång den 5 juli då i Österrike med ett par race, och sen därefter då vidare till Silverstone då, där man också tänker sig att köra. Problemet där är väl att man hamnar i karantän så som reglerna ser ut just nu då. Så det är väl inte helt 100 ännu då att Formel 1 kan åka till Silverstone, men det är i alla fall tanken. Formel 1 står ju också inför en utmaning, Marcus, med allt som är runt omkring där. Din roll med Alfa Romeo är ju nerskalad. Antar att den kommer inte att existera överhuvudtaget, så tillvida att du är på plats och sådana grejer under det här året i och med att det har blivit som det har blivit.
Jag vet faktiskt inte, jag har inte lagt någon tid alls på det egentligen. Allt fokus har varit här på IndyCar då. Men det är klart att man följer ändå vad som händer i Formel 1-världen såklart. Och det som är problematiskt där är ju, som du var inne på, att det är så mycket olika länder och olika regler. Det har vi lite tur med här i IndyCar, att allt är i USA förutom då det här racet i Toronto i Kanada. Så det gör ju att man... Jag tror att det är lättare att få igång IndyCar som serie än Formel 1 då, på grund av detta.
Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist är alltså hemma från Indianapolis, eller Carmel Indianapolis, där Felix fick avvika lite tidigare då. Han skulle prata svenska med Scott Dixon. Det låter lite konstigt ärligt talat, va? Men det var säkert någonting viktigt som de behöver göra där på teamet. Så att, det är om detta. Spännande i alla fall med IndyCar-premiär då, som alltså drar igång den 6 juni med ett endagsevent på Texas Motor Speedway. Vi byter ämne och funderar då lite grann på det här med vad som har hänt under det att det har varit lockdown. Ingen har väl missat att många av förarna ägnar sig åt simulatorkörning och simulatortävlande istället. Och en kille som verkligen har koll på hur mycket hjärnan behöver träna för att vara up to speed så att säga, det är ju Dr. Riccardo Ceccarelli som driver det som kallas för Formula Medicin, ett specialinstitut egentligen för att jobba mot just racerförare. Och han har ju hållit på sedan mitten på 80-talet med just den här biten och har väldigt god kunskap om vad som krävs i detta avseende. Han menar ju att det är oerhört viktigt för racerförare i synnerhet kanske, men för tävlingsinriktade människor att just få tävla. Och när det är en lockdown som det är just nu så blir det lite problematiskt. Men det har man ju alltså löst då genom att fixa till simulatorrace istället då. Så att vi tar väl och lämnar över till Dr. Riccardo Ceccarelli, och första frågan till honom blir givetvis hur nyheten om att Sebastian Vettel lämnar Ferrari har mottagits.
Well, it's too fresh the news, so I didn't hear anything, but I can do a consideration like a sportman, like we are drinking a beer and talking in a bar, in a pub. So I think that it's difficult to keep in a top team two top drivers. And now, for sure, Charles Leclerc has shown he's a top driver. So I can understand that to manage better the team, it's necessary that one has to leave. And obviously, Charles is young, and so Ferrari has to invest in Charles. So I think it's a normal decision. I'm not surprised, and I think Vettel can reach still top result if he can move in the right team. So
let's see what's going to happen to him then. I'm calling you because I want to discuss another subject which you are more an expert on. I read this article in The Race where you you commented on the fact that drivers need something to do which is competitive, just to keep that momentum up when we have this lockdown. Can you elaborate on that and what you mean?
Yeah, it's one of the characteristics of the top driver is the competition. It's one of the things they require. When my company Formula Medicine was working all the career side by side with Fernando Alonso, with my trainer, my physio, and they told me it's amazing, it's a stress to stay with Fernando because everything we do is a competition. Even if we go to the circuit, who is faster to go to the circuit, who is faster to eat the pizza, who is faster to drink a Coca-Cola, just to make a some silly example. So, but that is his strength, is that in everything he make a measurement of himself against the other. And he knows that in every situation he can be the best. But the same is Robert Kubica. Robert playing tennis. I still remember one match in Bahrain. Okay, me and the Toyota team manager, which is now the boss of BMW. And sometimes we laugh because we were playing together against Robert Kubica and his manager. And me and Jens Marquardt, the name of the boss of BMW, we were much better in tennis. But it was difficult to win because Robert was struggling, was shouting, was stealing because the balls was out. No, it was inside, and he was shouting until he got the point. So it's, but I was also kidding a few days ago, talking about my first experience in Formula One in 89 during a holiday. All the Formula One drivers, they were in Australia. All the Formula One drivers and me, I was with them. It was the first time, so I didn't know so many important person like Prost, like Senna, like Patrese, like. And they organized a volleyball match on the beach. Italian, because at that time, many Italian driver and Italian against the others. And they decide, okay, Ceccarelli is the referee. Okay, yes, let's go enjoy. After 10 minutes, I was scared because everyone was shouting on my face. Was inside, was outside. And I remember the most aggressive, Patrese and Tarquini. Patrese and Tarquini, they were so aggressive with me. I still remember their veins in the neck, full, shouting against me. And I say, wow, which kind of strange animal is the driver? Okay, just for an enjoyment volleyball match. Yeah, but if you see Tarquini still winning now, 60 years old, that's what a top driver requires inside. I need to be the best. I want to be the best. I need competition. I need to compare with the other. So if you put them in a cage inside the house and they have no competition, they lose their motivation, they lose their energy. So maybe they can make a competition with a girlfriend play card, but they need a competition to stay alive. This is my concept.
So you're not surprised that the sim racing sort of wave came over all the competitive drivers, that they needed this instead as a substitute for real racing?
Absolutely, they need. And if they don't do with the if they don't do with the
did the recording stop? Someone called.
Yeah.
Then the recording stops. So you need to press record again, I think. Maybe you should put airplane mode or something.
Exactly. I am doing now. But it looks like it's still
moving.
It's still moving.
Oh, good.
Or yeah, it's still moving.
Yeah. Perfect.
Okay.
I edit. No worries.
Okay. So the point is this one, that the sim race is a way to maintain a competition. If they don't do sim race, I'm sure they organize sim race with friends, okay? But one thing is interesting. Competition in the top driver, competition is something that you know you can win, okay? So you know, it's like a research of self-confidence. If you notice, mainly the young, they accept this competition. The older generation, they don't accept this competition because they know they didn't grow up with the sim, and so they can only lose. And so in this way, or they stay maybe 2 months training until they are not sure they can win, and otherwise they stay out. So competition is also a way to search for self-confidence. Okay, I am the best, like the monkeys, men on the trees. Okay, I am the stronger of the group. I am the boss.
So in your profession as a doctor, training drivers to be fit, of course, physically, but also fit mentally, is this something that you would recommend to stay connected with the sport, even because we have a long winter break and all these things? Do you, for instance, use simulators in your when you prepare drivers for a new season?
Yeah, we use in a very sophisticated way. There was something because, as you know, my center is like a lab. It's like a laboratory, because we are lucky that many drivers, they are coming. And when the drivers are coming here, we also learn from drivers. We just not only teach. We try to teach to the less expert, but we learn a lot from the expert. So, for example, the simulator we use, not technically. The simulator you can use for 3 reasons. Enjoyment. I have a simulator at home. I play with my brother. Okay, just enjoyment. Technically, Formula One, they do a lot of tests for technical reasons, but they are very sophisticated. Or mentally. And this is the part of the side we do. the mental side, which means, okay, now you drive the simulator, but we put the feedback of your consume and concentration. Okay, how is your target? Your lap is 120, 1 minute 20. Okay, you have to stay on 1 minute and 20, but you have to stay half an hour, taking down your concentration, your brain strain, the consume of the brain, and your heart rate. Means you are able to do the same things, but with the mind free, for example. And this is interesting. A few days ago, we had a young driver, very promising, not a few days ago, just a few days before the lockdown. There was a driver from a manufacturing, not Formula One, but from another manufacturing, a young one, 20, 21, with a high potentiality. And he was driving on a circuit with long straight, and we noticed that his brain strain was increasing on the straight and was going down on the corner. And we watched 30 minutes and was always like this. Then he stopped. He stopped the car. He went to the garage and he started again, and his brain strain was going very high. I can tell, we take the percentage. For example, normally driving, he was around 40, 45. During the straight, he was arriving like 50, 55, and the corner 40%. But that's when he went out of the pit, was 50, 55, 60, 65, 70. So I went there and I stopped and say, "Hey man, can you explain me what are you doing?" "Ah, I just stopped to put a new tire. I want to make a qualifying lap." "Okay," so I said, "okay, now understand. You are going out for the out lap and you are already thinking to the qualifying lap. So you think more, you are preparing and thinking, so you consume more." And I said, "Did you notice on the straight you consume more?" He said, "No." "Okay, you know why? Because in the corner you are automatic. You have to drive automatically, as you know. But on the straight you have the time to think about. It's like a tennis player. During the playing is automatic. There is no time to think too much. And between one shot and the other, you can think, I have to play more on the back, I have to run more on the run, I have to make a..." The same is going on the young driver, and they consume a lot. So we teach to them, be automatic. Don't stay on the straight to think about now next corner, I have to break there, I have to do this. Because when you start to do like this, you make mistakes. So for us, the simulator is a mental training. We can see many things and we can teach many things.
It's interesting because I can relate to that myself, because when you play like paddle tennis or tennis, and the ball comes and it's very slow, and you get a lot of time to think before you hit the ball, and then immediately you miss.
Yeah, exactly.
But if it's a quick ball and you just have to react instinctively,
exactly,
then you probably do a better job. I wouldn't say every time it goes in, but you do a better job. So that's basically what you're talking
exactly
about.
Exactly. Like in the warm-up, before you make a little match in tennis with your friend, during the warm-up, you go automatically because you don't care if you make mistakes, and you feel that your arm is very fluid, and you play well. When the ball is low and you think, "I don't have to make mistakes," this is the moment you make the mistakes. And this is what's happened to the young driver, even in Formula 2, Formula 3, when you go to go down to ask, and they, during the qualifying lap, as soon as they go out of a corner on the straight, they are thinking to the next corner, and I have to break there, I don't have to make mistakes. And this is like when you are to kick a ball in the tennis, which is slow, exactly the same situation. But we have the strength that we have the instrument to make this objective. Because this driver, when I told him, he didn't believe. He said, "No, I don't feel any difference. Are you sure?" So I put the feedback in front of him and I say, "Drive again 30 minutes. And he did again the same things and they say, "You're right. This I don't feel, but I see that this is happening." So this is the first step. Okay, now you don't feel, but you see that I am right. Now I will teach you to feel. And when you feel, after that, you can manage. This is the goal of the sim for us.
So, but looking at the sim racing we have seen now during the lockdown, would you recommend that drivers sort of organize and have this maybe a series or whatever during the off season, or should they relax from racing completely for a few months before getting back to it? Because racing is such a strange sport, because you don't get to practice that much.
Just to try to answer to this question, which are not easy. Let's try to shift from the brain to the muscle. Okay, so you have a football player that has a couple of months of holidays, and he's doing nothing, no physical activity, just spending time on the beach, drinking, eating. Okay, for sure he's going to relax, but when he's going back to the team to start the preparation, he lost a lot of condition. If during the holidays he was doing maybe just half an hour, 1 hour of slow running, some exercise, some a little bit, not like during the season, but a little bit to maintain a satisfactory condition, is better. So, no stress, but maintaining. When we see the driver coming after the winter break, in our test, in our mental test, they are very backward. Okay, so for me, if they do 12 hours on the sim during the winter times, they just get stressed. If they do one day yes, one day not, some training, but using the brain a little bit and some competition is fine. Has not to be a stress, has not to be another work, has not to be a load. It's just a maintaining. If you use it as a maintaining, why not? It's like if tomorrow you are a retired man and you don't work anymore. If I see you after 1 month, you are a different person. You lose a lot of mental energy. So normally we say to the retired person, find an hobby, do something, read a book, move, go biking, because otherwise you drop. So for me, yes, some maintaining is necessary during the winter times.
We have been spoken before you with Marcus Ericsson and Felix Rosenqvist, who are starting their season in IndyCar now in the 6th of June at Texas Motor Speedway, an extremely quick oval track, over 300 kph. They haven't been driving properly for over 8 months. It's kind of weird for those guys to start their season in the way they will, but they have both. And a lot of IndyCar drivers have been doing a lot of sim racing before it. Do you consider it maybe a safety issue to go to that kind of quick oval, the first thing you do after such a long break?
I saw some social of Marcus training, I think that in USA where he's living, the situation was a little bit easier compared to Europe, compared to some other country. So I think that after a such long break, Marcus can be physically fit. I don't know how much mental he's prepared, because obviously it's a long time. I saw that he was doing also some sim race, even him. So I think for a top driver like Felix, like Marcus, the first race can be a little bit tricky, because to get again inside the schema, because obviously the sim is not the same things, can be tricky, obviously, because it's like it's like a football player. You can make many match internally, but then when you go to the first match, the mentality is not still the same. So it's the same for the driver. So one or two races, they need to be again in the same adrenaline mood which you cannot reproduce. So I think a professional like Marcus, physically no problem, mentally will be fast to be adapted, but one or two races for to be in the adrenaline mood is necessary, and you cannot recreate anything similar like a real race, like a real weekend. So there is nothing to be, or you send him in a war scenery to have some adrenaline. Maybe you send in Afghanistan, but I think it's not the best option to to be
probably not.
To be ready. No, I would say not.
But would you say that that racing drivers are special in that way, that they that what they do is very very small piece of time compared to all the off time?
Yeah, obviously they are the point of the iceberg of the human being, and so they pass already through a selection. If you, me, or someone else is going to roll 300 kilometers per hour in Monza at the end of the straight, and then you go for exam and you are full of pain and everywhere, and then but the only dream is to go back in the car as soon as possible, means there is something different inside the brain. So it's there is a study, you know, we have a part in the brain that is the amygdala, which is the part of a fight or flight. Is the one that for the animal is the amygdala is the center that in by instinct have to say, okay, I fight against another animal or I fly away, I run away. Looks like that the people which is going to do extreme situation, the human being like me and you, compared to the animal, we can manage the amygdala from the frontal lobe. The animal, they don't have the frontal lobe, so the amygdala is just pure instinct. What I see is going to the amygdala, which take the decision automatically. The human being is the only one that has a connection, frontal lobe to amygdala. So in the amygdala, there is a mix, instinct, animal, and reason, frontal. Okay. Looks like that the person, that they do something extreme, they have a different work on the amygdala. So the amygdala works a little bit different. I cannot go too specific, but is a little bit more instinct than reason. So that's why they are different. That's why they are special. So that's why they want to race. And when they are there, they have to be like an animal. Again, the animal instinct is there. So they just need a little bit of adrenaline to wake up the animal instinct and to be again back to the animal mood, and which is very important, and this is the real top driver, is very important how much he's able to switch from animal to engineer. You jump out of the car, and in that moment, you switch off the amygdala, and you switch on the frontal lobe, and you become like an engineer. This is the difference with the driver of many years ago. So you have to be able to pass from animal mode to engineer mode. So
interesting.
This is the Dr. Jekyll, Mr. Hyde of a driver now, of the modern age driver. So take off the helmet, switch off amygdala, start at the frontal lobe, and you are the engineer. Watching the data, very rational, no emotional, very pragmatic, and very focused. But then, when you put the helmet, just switch on the amygdala, go automatic, be animal, and forget the engineer mode. More or less, this is how a driver, a modern age driver, should be.
And I guess that's where they all differ a bit. If you are more reasoning than instinctive, maybe you get, because I know Marcus Ericsson, if we compare these two Swedish guys, I think that Marcus considers himself more analytic.
Yeah, exactly.
And I think that Felix is more of an instinct driver.
Absolutely, yes.
And that's what differ between those two.
Yes, absolutely. And the top driver is the perfect mix between these two things. A driver which is only instinct is maybe every car, I don't want to say any name, but I had some driver like this in the past. You can make a, you can give a car like this, and they drive fast. You can put the car like this and they drive fast and they don't feel the difference. They are pure instinct, but they are not so good to set up the car.
Technically.
Or the other, that they are too much rational. When they are in the car, if they are too much rational, they are like you and me when we play tennis on the slow ball. So too much, yes. So driver like Prost and Senna, they were technically amazing, but then in the car, they were animal. So the top driver is made like this. It's just... and in my opinion, this is the strength of Charles. Charles is, for me, Charles is very similar to the Senna I had the pleasure to meet. Like a calm gentleman outside and very, very rational. Very nice person and rational. But inside the car, no excuse, no. I don't want anyone pass me, and I can fight like an animal, and no one has to be better than me. So that's are the classic prototype. And as you described the two Swedish drivers, you're right. The tendency of Marcus is to be a little bit too rational. Sometimes he has to learn. Now he's much better in this. Now he learned a lot, and he knows. He's fully aware. He has to switch off a little bit the rationality and to be more automatic. Yeah.
Cool. Very, very interesting insights from you, Ricardo. One final thing. How are you coping with the lockdown, and how is Italy doing now? Because you have been suffering a lot for a long time now.
Do you have a couple of hours? Because okay, because no, for us personally, for us it's very very tough because Formula Medicine is completely locked down because our client, they were coming from all over the world and they cannot come. The second work was to go to the race, and there are no races. So for us, it's a very, very difficult moment for Formula Medicine specifically. For Italy, it's a very bad moment because obviously the lockdown was killing many companies, and probably our government was facing something too big for them. So they were good to lock down, but they are not so good in to make the choose to open again. And so it's really difficult in Italy now. From the healthy side, fortunately, the situation is much better now, as you can see. So, and mainly the problem was in Lombardia. The rest of Italy was not so bad. Even here in Tuscany, we didn't feel the dramatic situation. So we just now cross the finger because we need to start again as soon as possible. So this is the what we wish, what we hope, because otherwise we will have a lot of economical problem globally in Italy. Yeah.
So if the season starts in the 5th of July in Austria, will you and your company be on site? Will you be allowed into the paddock, do you think?
That is a good question, Jan, because I know they want to restrict as much as possible the access. I know the team, they would like we are there, but... the indication from FIA is to limit access as much as possible. To be honest, we didn't have any clear picture. So we are still thinking about what's going on. I create a group in case we are there. I create a task force of people only with COVID experience. I have in my group two persons that they worked personally inside a COVID hospital department. And I have also three Austrian doctors from the area of Spielberg that they work for me in DTM with BMW, Aston Martin and Mercedes. And one is working in Formula E. So three, they come from there and they have also experience in the hospital with the COVID. So I made a task force of specialists of COVID ready there to go. We just need to know if we will have a pass or not. But the team, I have sent to the team how I want to organize, and they say, yeah, that is huge, perfect. Even because we need someone local, because you have to respect the local guidelines. So our task force is ready, is competent, is expert on COVID, and with the experience in with two or three local doctors. Let's see what's going on. We don't know yet.
Thank you so much, Dr. Riccardo Ceccarelli, for your insight with the, how the brain works and the competition driver needs, even during a lockdown. And I hope to see you soon in the F1 paddock, the moment I will be allowed in, which I don't really know, which I don't know when it will happen. It, probably the first time we have spectators on site.
Yeah.
I think that's the first time I will be there. So let's see whatever happens. Thank you so much for being on the podcast, and see you soon.
Thank you. Thanks to you. Ciao Jan, ciao. Have a good day.
Ja, doktor Riccardo Ceccarelli där alltså, som hade mycket intressant att dela med sig av, tycker jag i alla fall, om hur vi fungerar som människor och hur idrottsmän fungerar, framförallt när de hela tiden behöver tävla för att liksom träna på den egenskapen också. Och sen lite grann på slutet här om situationen som har varit i Italien då, som har varit tuff givetvis, inte bara för Italien som sådant, men utan även för Formula Medicin då, som har tappat hela sin verksamhet i stort sett då. Hörrni, det här har varit en lång och förhoppningsvis härlig podd att hänga med på, men nu är den slut och vi lovar att vara tillbaka igen om en vecka med nya friska tag, mer uppdateringar inför det som komma skall och kanske även tillbaka med Erik Stenborg. Vi får se om man behöver längre pappaledighet än en vecka eller inte, men återigen stort grattis till Erik då för nedkomsten. Janne Blomqvist ber därmed att tacka för sig. Ha det gott, vi hörs om en vecka igen. Hej då!